Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skybäck.
Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 41 av Författarpodden som har varit borta i 1,5 år men nu är tillbaka. Tjoho!
Ja! Woho!
Det har ju gått jättelång tid sedan vi hördes, Frida, och det känns fantastiskt kul att få detta recap-avsnitt som vi har möjlighet att gräva riktigt djupt i vad som hänt. För jag lyssnade faktiskt på vårt senaste avsnitt. Jag kände ett behov av det. Jag minns inte riktigt vad som hade hänt, men då var ju du i färd med att skriva den bok som nu alldeles nyss har släppts.
Ja, precis.
Så jag vill ju såklart höra, vad har hänt? Hur har det gått och hur känns det?
Ja, precis. Sist vi talades vid så var jag mitt i processen att skriva bokhandeln på Riverside Drive. Och det har ju gått fantastiskt bra, får man ju säga.
Vad kul.
Ja, så himla kul. Alltså det här är ju verkligen det jag har väntat på och längtat så efter. Att få det här liksom ordentliga genombrottet. Så det känns helt fantastiskt.
Och, så hur har processen sett ut då sen sist?
Ja, för det första så tog ju den här boken längre tid att skriva än mina tidigare. Jag skrev på den ungefär 2 år.
Oj, wow.
Ja, och jag tror det beror delvis på att det var en ny genre för mig. Så jag fick testa mig fram på ett nytt sätt. Alltså det var ett nytt sätt att skriva på. Det är ju en samtidsroman och det är rätt så mycket, ska jag säga, det är mycket humor och mycket liksom mycket samhällsfenomen och kopplat liksom till nutiden och så att det var ett helt annat, en helt annan ingång än mina tidigare böcker. Så det tog rätt så mycket extra tid att jobba på.
Men hur mycket har du kunnat skriva och hur mycket har du jobbat med läraryrket?
Alltså jag har fortsatt, jag jobbar ju deltid som lärare och jobbat 50%, så att det är ju klart en del av liksom ekvationen att jag har ju inte skrivit på heltid den här boken. Och då tar det ju självklart ännu längre tid. Men så att ungefär 2 år skrev jag på den och så kom den nu i mars. Så att det är ju så himla roligt.
Hurra, jag har inte läst den än.
Det måste du göra. Ja. Det måste du göra, Agnes, den är jätte rolig. Alltså men jag känner verkligen, jag har gett allt i den här boken. Alltså jag har lagt varenda litet gram av energi och värme och kärlek och tankar jag har. Den har allt som jag har att ge. Och det känns så himla
fasen, vad
kul. Ja, men det känns så kul.
Och självklart ska jag läsa den. Jag har bara haft jag har haft en process av att bygga en hög av böcker som jag ska läsa när jag har tid. Men, och jag har egentligen bara kunnat lyssna på ljudböcker det här året. Det har funkat ganska bra. Men jag har inte haft ro att så här, sitta ner och läsa böcker.
Nej, jag förstår. Kommer. Ja, det gör det. Och man har ju sådana perioder i livet när man läser mer och mindre. Och så är det ju liksom. Men det känns så himla kul att få ha släppt en bok som har fått så mycket uppmärksamhet, som verkligen har fått vingar och som fått så mycket uppskattning. Alltså jag är nästan helt tagen av så mycket fin feedback den får. Så många det som skriver att de älskar den och den är fantastisk och det är en liksom härlig läsupplevelse. Och att flera som har sagt att det är den bästa boken de läst i år.
Gud vad fint att höra. Jag tänker särskilt när vi i förra avsnittet så pratade vi om att välja sina auktoriteter och hur känslig man ändå är för att få kritik och behovet av att få uppskattning och uppmuntran. Och att då efter att ha kämpat så länge och skrivit så intensivt och lagt så mycket hjärta och hjärna i en bok så måste det ju vara den ultimata belöningen att läsarna ger dig den bekräftelse du förtjänar.
Ja, jo men så är det ju. Det är ju, alltså det finns ju inget som känns mer fantastiskt än att få alla de här fina omdömen och orden. Det är ju verkligen, ja men det är då man kommer i mål på något sätt. Det är då man kan andas ut när man känner att okej, jag har hittat rätt och de har hittat mig. Alltså att man, det blir en slags, ett möte på något sätt. Så att det, ja, det är så himla kul och sen har jag aldrig varit med om på det här sättet att få ha en bok som verkligen är, som verkligen säljer. Alltså vi, igår fick vi beställa tredje upplagan. För det går så himla fort liksom. Och den har legat på topplisterna på Adlibris och den ligger, alltså har legat sedan den kom ut på Akademibokhandels topplista. Och det är så himla häftigt. Kul.
Så värt, kompis. Heja dig. Hej. Men nu måste du ju göra det där svåra och skriva en uppföljare på en succé. Det har vi ju varit förskonade från hittills, du och jag.
Ja, men vilket lyxproblem känner jag. Det tror jag inte. Det känns inte som det kommer bli något... nu känns det inte som det kommer bli något problem. Vi får väl se när jag väl sitter där framför datorn och svettas. Nej, men det, alltså, just för att den här boken har fått sån skjuts och allting har gått så himla bra, så har jag faktiskt nu bestämt mig för att nästa år så kommer jag skriva på heltid.
Juhu!
Ja, så kul. Och det är också ett jätte, ja, och ett stort steg för mig som författare och något jag har längtat så mycket efter, att få dedikera liksom 100% av min tid till skrivandet och se vad jag hamnar då.
Ja. Wow, det är ju både läskigt och ett jättestort mål.
Ja, haft. Verkligen.
Jag får lite puls på slag av tanken på att jag skulle skriva bok på heltid.
Varför? För att det känns nervöst?
Jag saknar självdisciplin.
Okej, nej, det är ju inget problem jag har. Det vet du ju sen
innan.
Nej,
jag vet.
Men jag hörde faktiskt en intervju med Jojo Moyes, vet du. Hon, den engelska författaren, hon var med i Skavlan. Då sa hon det, att någon hade sagt till henne när hon liksom bollade jobb och skrivande och småbarn, precis som både du och jag har varit med om att göra, att någon sa till henne att har du barn, småbarn, då kan du bara göra en sak till riktigt bra. Det går inte att stå på fler ben liksom. Och det kände jag verkligen.
Insikt.
Ja, verkligen. Och det resonerade med mig, eller det, jag kände att ja, men det där är nog sant, att ska jag nu kunna göra det här på heltid och eller kunna göra det här ordentligt, skriva en till bok som känns lika bra som den här, då måste jag nog ta ett år ledigt och göra det.
Så coolt. Det,
ja, så himla kul och så spännande och inte nu känns det inte läskigt, men det kommer säkert att göra det när jag kommer dit.
När börjar det här året?
Jag är ju lärare, så att jag tänker ju i läsår. Så att det börjar till sommaren.
Såklart.
Ja, så superspännande. Men hur är det med dig då? Vad har hänt med dig?
Det är bra med mig. Jag är fortfarande ordförande i Svenska Freds. Jag har ju tagit mig förbi den här jättestora milstolpen att inte säga upp mig från ett jobb efter 10 månader, som jag gjort genom hela vår podd.
Bravo!
Poddproduktion. Utan jag stänger mitt andra år nu i maj och kommer förhoppningsvis att bli vald för 2 år till. Och saknar ju förstås jättemycket att skriva historier, tror jag. Alltså berättelser, gestaltande. Jag skriver sjukt mycket i mitt jobb och jag får ju också träna på att formulera mig liksom kortfattat och skarpt och debattera, vilket jag älskar. Jag mår bra. Jag har haft fullt ös liksom, men jag är på något slags high. Alltså jag känner att jag har hittat något jag verkligen, verkligen gillar att göra. Där jag får blanda saker. För att jag tror att det var det som... Det är det som är svårt med skrivandet för mig. Jag är en väldigt extrovert social person som har svårt för det här fokuserade ensamma. Och som ordförande så får jag ju både så här hänga med ett kansli, jag får vara koncentrerad, skriva texter, klura, hitta nya grepp, ja, men försöka berätta liksom, och gestalta hur vi ska bygga hållbar fred i världen. Vilket ju är det svåraste jag gjort, men så himla viktigt och kul. Så att jag har haft väldigt lite tid att skriva, men kom faktiskt på igår när jag blev påmind av ett mejl om att jag är med i en antologi som Jag är här släpper
wow.
på Piratförlaget i maj. Så jag ska också ge ut en bok.
Nej, vad roligt! Grattis!
Tack! Så det känns kul att jag ändå så här, hela förra året så var det Per-Anders Fogelströms 100-årsdag, eller han skulle ha fyllt 100 år om han hade levt. Han var tidigare ordförande i Svenska Freds, så att då fick jag prata ganska mycket om hans författarskap, läsa hans tidiga böcker, hitta massa kopplingar mellan oss i så här drivkrafter mellan just att vara, ja men att hitta. Att se skrivandet som ett viktigt verktyg för förändring. Så att jag fick, ja, men jag var på bokmässan och pratade om civilkurage. Och jag var på, ja, i många sammanhang fick jag liksom prata om litteraturens betydelse. Och skrivandets betydelse för förändring. Så att det var ett fantastiskt år på det sättet. Att jag ändå var nära författarskapet och mitt eget. Lite sådär slumrande författarskap på ett ja, men fantastiskt fint sätt. Så att jag saknar att skriva, men jag kan också känna att jag får uppleva alla de känslostämningar som är så viktiga för mig i skrivandet. Att jag är arg och jag är ledsen och jag är euforisk, och när jag har en stark känsla så är jag som bäst. Både ja, men såväl som liksom, ordförande som författare, tror jag. Plus att mitt gamla förlag Forum, de bjuder fortfarande in mig på så här fester och jag får träffa andra författare och har fått ett jättefint gäng forumförfattare, enbart kvinnor, som träffas och peppar varann.
Och vad kul!
Då och då på luncher eller liksom i en liten Facebookgrupp. Och det betyder jättemycket för att det är ju en... Ja, men som författare, som jag ju då känner mig så här lyckligt utanför just nu, så är det ju så mycket som handlar om att hela tiden hänga löst. Ja. Det är det som blir så tydligt för mig, att oavsett hur framgångsrik du är så finns det hela tiden oron att det nästa du gör inte ska tas emot på samma sätt. Och det, på ett sätt tar jag det i mitt jobb nu också, att så här, jag väljs av en kongress vartannat år, jag kanske inte får förnyat förtroende, men det är lite längre tidsspann och det är lite mindre av liksom min sårbaraste del av mig som investerar i det. Så författarlivet, jag saknar det, och jag är så glad att jag inte är i det samtidigt, för att jag är, min personlighetstyp är ju väldigt känslig.
Ja.
Hypersensitiv.
Ja, och det tänker jag, det pratade vi om i förra avsnittet också, det här med att just hur utsatt man är på något sätt när man skriver, för man lämnar ju ut så mycket av sig själv. Jag har tänkt på det med den här boken då, bokhandeln på Riverside Drive, att folk frågar liksom, ja men varför ska det vara i en bokhandel, och varför är det så där, och varför är det så? Och allting som finns där, och det tror jag inte jag visste när jag skrev boken. Alltså det var inget medvetet val. Men varenda liten detalj är ju kopplat till mig. Det är ju saker som jag har upplevt, som jag varit med om. Det är ju på ett sätt en bearbetning av väldigt många saker. Alltså det här med sorg, vad händer när någon man älskar försvinner ifrån en? Hur kan man gå vidare? Går det ens att gå vidare? Hur klarar man det? Den här miljön, den här bokhandeln, det här gamla huset i London. Där har ju jag jobbat. Jag har ju jobbat i en affär som hade ett bokrum. Och jag tänkte inte ens på det när jag började skriva. Och sen kom ju de här minnena liksom långsamt. Men herregud, jag var ju i det här bokrummet som då i boken har blivit en hel bokhandel. Och tyckte att det var så otroligt vackert och det här liksom stuckatur i taket och de här gamla viktorianska husen. Allting finns ju i mig. Och då betyder ju det att man är så himla skör på något sätt när man lämnar över det här. Att, ja... Och jag, nu vet,
ja, precis. Som att någon skulle säga att det som är en själv, hela ens sätt att berätta saker på och ens egna upplevelse, att det inte är tillräckligt
eller intressant fram, eller viktigt. Liksom. Ja, nej men visst. Och det är ju, alltså man är ju så otroligt skör, och då är det ju lite grann att lägga alla ägg i samma korg såklart, när man då ska skriva på heltid och inte ha något annat att falla tillbaks på. För jag har ju känt då, när det har varit jobbigt i skrivandet, när det inte har gått framåt, eller framförallt när jag kanske inte har fått den feedback som jag hade hoppats på, eller den support jag hade hoppats på, då har jag ju ändå haft mitt andra jobb och kan ha känt att, men okej, här vet jag exakt vad jag ska göra för att det ska bli bra.
Och jag tror också samtidigt att det faktum att du har lagt så mycket själ i den här boken på ett sätt som du kanske inte tidigare gjort riktigt samma utsträckning, är en anledning till att boken har nått de framgångar den gjort. För att det är ju ändå så att så här, ju närmare dig själv du ligger, och ju svårare det är att berätta det på ett sätt, eller ju mer så utsatt det känns, desto bättre är det ju ofta.
Ja.
Så att det är ju det, att nu att kunna göra det på heltid och verkligen gå all in för dig, det tror jag kommer verkligen gynna dig i ditt författarskap, med tanke på hur otroligt disciplinerad du är i grunden. Du behöver liksom inte någon som står med en piska, för du är din egen piska.
Ja,
du har varit
verkligen
min också faktiskt. Det är för att är vi inte hörs längre som jag inte skriver några böcker. Ja, herregud. Jag blir så jävla, alltså, att jag reseskrev den där boken på 3 veckor som just nu fortfarande ligger i en låda. Det känns ju jätteskönt att den gör det, tycker jag. Den kommer bli suverän en dag, men inte just nu.
Nej.
Det var ju för att jag hade fått massa tips av hur du jobbar.
Ja, men vad roligt. Det var ju fantastiskt kul att höra.
Så jag ser fram emot nu när jag har fått så mycket självdisciplin i mitt jobb. Att så här, nu måste jag skriva en debattartikel på 2,5 timme. Då gör jag det, för att jag måste det. Och det är en deadline som jag håller mina deadlines. Ja. Det är, sån är jag. Men om deadlinen är 1 år fram, då är det jättesvårt för mig att leverera. Men att jag tror att jag har fått jättemycket träning i att skita i den här, så här lilla känsliga sköra ägget inuti, utan bara så här, nej, jag måste få ut det här, och jag hinner inte djupanalysera allting jag hela tiden gör, för att då, jag hinner inte det.
Nej.
Och det är jätteviktig lärdom och skönt, och jag ser fram emot faktiskt den dagen jag ska skriva klart det här manuset som jag skrev så snabbt, för att jag tror att det finns något bra i den där.
Det tror jag säkert. Djupt inne. Ja, men det är klart. Och jag menar, har du redan ett manus, då kan du alltid jobba med det. Då har du har gjort grovjobbet. Nu ska du göra det roliga. Fixa till det liksom.
Men du Frida, du har ju bytt förlag från ett ganska stort till ett betydligt mindre. Hur upplever du stora skillnader i hur det samarbetet ser ut?
Ja, men det gör jag verkligen. Och det här är så sjukt. För jag tror att ända sedan jag började drömma om att bli författare, så har jag tänkt så här, jag måste till ett stort förlag. Det är det som är det viktigaste. Liksom, är jag bara på ett stort förlag, då kommer allting att lösa sig. Och nu har jag ju fått en helt ny insikt om vilka otroliga fördelar det finns med att vara på ett litet förlag. Och det känns så himla kul. Ja, men det känns så kul, för det har verkligen varit en aha-upplevelse. Jag ligger ju nu på Louise Beckelin förlag, som då är ett imprint till Modernista.
Jaha.
Och det som har varit så himla häftigt med den här resan är ju att jag har märkt att ett mindre förlag är ju så otroligt mycket mer på. De har mycket mer, alltså det här är ju min då personliga upplevelse, men att det finns mycket mer engagemang och mycket mer intresse och driv, att liksom, det är klart vi ska köra på. Och jag är ju en person som har väldigt många idéer hela tiden. Jag får hela tiden idéer. Jag vill hela tiden framåt. och kommer på, kan vi inte göra så här? Kan vi testa det här? Kan vi liksom prova att göra så? Kan vi göra en boktrailer? Kan vi göra bokmärken? Kan vi åka dit? Kan vi sälja till dem? Och det har varit så förlösande att ha ett förlag som bara säger, ja, vi gör det! Ja, vilken bra idé! Vi testar! Vi kör! Och det är så himla härligt. Det är ju precis det här jag har längtat efter. Och så vet jag, nu pratar jag inte bara om mitt tidigare förlag, utan nu pratar jag också om liksom vad jag har hört från andra författare, stora förlag, att det finns ju fördelen med att de är väldigt inkörda. Alltså de har ofta en väldigt bra ordning och reda, de vet vi måste göra det här i den ordningen och det händer då och har en bra struktur. Men det finns också en tendens att liksom, nej, det där provade vi 1978 och då fungerade inte det. Så då vill vi inte prova, alltså att de är liksom lite sådär, ja men lite stela och att de inte vill testa nya saker och att det är ofta, jag har fått det svaret många gånger, det där har vi redan provat, det där funkar inte. Så att för mig har det varit en sån himla kick att vara på ett förlag som bara är, ja men vi kör liksom. Till exempel, vi har gjort en boktrailer som var jättekul att göra och den har ju nästan fått 20 000 visningar. Det är ju jättehäftigt när man då har en idé liksom och så blir det någonting av det.
Ja, och jag tänker också att om man är författare som inte är så sugen på hela det liksom som omgärdar processen utöver skrivandet, så kan ett stort förlag vara skönt att ha för att det finns en process och det görs på ett visst sätt. Om man är som du och har massor av idéer och som är väldigt driven och gärna är delaktig i det, då är ju ett mindre förlag säkert betydligt bättre för att det är mycket mer flexibelt. Ja. Det går ju, eller bara om jag jämför med liksom tidigare arbetsplatser jag haft där, när jag var på en arbetsplats med 100 anställda, så händer ju saker så mycket långsammare och det är så mycket möten om allting och ingenting nytt kan hända förrän det har bearbetats 15 varv. Men det är nu där vi är få, men alla är sjukt drivna och engagerade, så kan det hända så otroligt mycket mer.
Ja, men eller hur? Att när det är, alltså ju större det är, desto långsammare går alla processer. Och på ett litet förlag så har, alltså, dels har de ju inte lika många författare att engagera sig i, så de har ju mer utrymme, man ska säga. Dels är de ju ofta lite hungrigare. Det är i alla fall min upplevelse att...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
De vill ju liksom också att det ska bli bra. De är ju jätteinvesterade i att varje författare ska gå bra.
Mm. Hur många är det på förlaget?
Alltså, ingen aning. Nej, vad kan de vara? Kanske, alltså jag vet faktiskt inte exakt om jag ska vara ärlig. Jag har ju haft kontakt med min förläggare och så Andrea som då, jag vet inte vad hennes titel är, och sen så en texttjej, Jenny. Så det, de kanske är ännu fler, jag vågar inte säga det. Men det är så himla skönt att man liksom, man är ett tajt gäng och alla vet vad som pågår.
Men såklart. Åh, vad glad jag är för dig att du har hittat hem.
Ja, men och jag tänker också, det här är så himla, det är ju det som är nackdelen med att skriva böcker, att de tar så himla lång tid att läsa. Jag önskar att det fanns ett sätt att man kunde komprimera läsningen eller liksom på något sätt ge någon slags känsla av vad den här bok, vad man får ut av den här boken just när den här processen med, när man är i den här processen att försöka hitta rätt förlag. För ofta är det ju väldigt, alltså du har ju, det är ju sällan som en författare får liksom 10 erbjudanden samtidigt och så kan de bara välja. Ofta får man ju gå till det förlaget som läste ens bok först och gav en ett erbjudande.
Mm. Och då har man ju... Men är det hisspitchen är till för?
Jo, men jag tror inte det är så många som skriver avtal på en hisspitch. Men visst, och hur ofta får du ge en hisspitch när du säljer in ditt manus liksom? Kanske hos det förlaget du redan finns hos. Men jag tänker att det är så tråkigt för att ska du verkligen kunna växa som kreativ person så är det så himla viktigt att hitta människor som du verkligen vill jobba med. Som det känns roligt att jobba med, som du funkar med. Det är ju någonstans det som är målet lite grann. Eller vad tänker du om det?
Jo, jag håller verkligen med. Det är alltså det är A och O, och det tror jag också vi lite var inne på i förra avsnittet kring att omgärda sig med personer som ger energi. Och framförallt så dränerar de en på energi eller ifrågasätter den, så blir det ju ett jättetufft motstånd att stå emot, behålla sin egen energi och bemöta andras negativa energi. Men om man istället har en dynamik så är det ju så mycket härligare på alla sätt och vis. Samtidigt så tror jag att men just det du pratar om, det här med att så här, hitta samarbeten, att jag får känslan av att agenternas roll i det blir allt starkare inom liksom, förlagsvärld som hela så här, den offentliga världen. Man säger. För jag träffade en bekant som jobbar som agent med just typ programledare och offentliga personer. Mm. Och en del av den personens jobb är ju bland annat om den här publika personen vill skriva en bok. Då är det agenten som bokar in möten med förlag och så är det personkemin som är det relevanta i det mötet. Det är ju för sig för att den personen redan är offentlig från början. Men det är ju något som agenten är helt på kornet och... Alltså i så här, ett fungerande samarbete för att det ska funka så måste personkemin funka. För då kan man skapa massa saker, man kan förstå varandra, man kan utvecklas tillsammans och man kan få ett resultat som är helt fantastiskt. Och det känner jag också i den värld där jag rör mig nu, där det både är så här väldigt präglat av ideellt engagemang från människor, där de samtidigt ska vara jävligt kompetenta för att typ sitta i en styrelse och leda den här föreningen. Sådär. Men att då har du tid och har du engagemang och finns det personkemi med dem du jobbar med, då kan du orka hur mycket som helst. Men om du kan massa saker men inte känner entusiasm i att dela det med andra eller göra det som du har åtagit dig att göra, så går det ofta inte så himla bra. Så att det är det som jag också tror det är så här. Det här stora förlaget, att det är någon typ av delmål för en. Det är ju en ganska rimlig liksom, tanke, för att någonstans så är det, så här, det ultimata beviset på att du skriver bra är att ett stort förlag plockar upp dig. Men samtidigt så tror jag att det är så mycket gynnsammare att hitta en person på ett förlag som du klickar med oavsett storlek på det förlaget. Och dessutom så har ju alla förlag en gång i tiden varit jättesmå.
Mm.
Och så någonting går alltid förlorat när ett företag växer.
Ja.
Och det kan ibland vara själen. Och ibland så kan det bara vara att läsa lyckas fånga upp det nya och det unika. Eller den här rösten eller den känslan som de tidigare hade kunnat fånga upp. Så absolut. Jag tror också det är ett skäl att det startas många nya förlag. Att personer hoppar av större etablerade för att de känner att där maskineriet har blivit för trögt. Eller går för långsamt, eller författare som borde fångas upp gör inte det och sådär. Så det är ju suveränt att det finns en kraft i förlagsvärlden i att nya initiativ och nya krafter liksom, försöker lyfta författare som inte kommer fram annars. En annan grej jag tänker skulle kunna vara positiv med det här att din bok har nu fått vingar och flyger över än så länge Sverige, tänker jag Frida, är att du borde också få lite mer vingar och kanske komma till Stockholm och hälsa på mig någon gång snart.
Ja, ja men det ska jag ju. Jag kommer snart, det är inte allt långt kvar. Den 23 maj så kommer jag vara i Stockholm och då kommer jag faktiskt ha ett författarsnack tillsammans med Sheila O'Flanagan. Vet du vem hon är?
Nej, det vet jag inte. Är ni i samma genre?
Ja, hon är också feel good författare. Jag tror hon är typ bäst, Irlands bästsäljande författare.
Vad kul!
Ja, jättekul! Så vi ska ha ett samtal på Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgata. Onsdag den 23 maj. Så då får alla komma och träffa oss och lyssna. Och du kommer väl också, hoppas jag.
Ja, men verkligen. Nu börjar jag så här surra i min planeringshjärna. Hur ser den dagen ut?
Ställ in allting annat.
Ja, men det är självklart. Jag får väl 5 minuter på scen också, va, för att prata
ja,
om mitt.
Ja, men självklart, Agnes.
Live-inspelning av podden.
Ja, det löser vi. Jo, för jag menar, jag ser ju dig hela tiden på tv. Idag så är det på Aftonbladet. Så du är ju ute och far mycket, eller hur?
Ja, det är allt. Alltså, sen är jag kanske lite mer och far på löpsedlar än i fysisk form, ja. Man ska säga. Jag har inte varit i dina hoods, då lovar jag att jag hör av mig.
Ja, det är bra.
Jag har ju fått träna på att synas och höras mer än vad jag gjorde i mitt författarskap, helt klart. Med några undantag just kring boksläppen och sådär. Så det har ju varit gynnsamt i den dagen jag också vill stå på Akademibokhandelns scen och prata litteratur.
Ja.
Men jag ser jättemycket fram emot att träffa dig. Det var ju så galet länge sedan, och det är det som är så galet nu när vi pratar i telefon första gången faktiskt på 1,5 år.
Ja.
För att det är liksom då vi har pratat när vi spelar in podden. Ja. Så känns det fortfarande som att det var 5 minuter sedan.
Verkligen.
Och att det är ju oceaner av tid som gått. Och jag sitter fortfarande i en garderob, men i en helt annan garderob. Jag har flyttat.
Ja.
Jag har egentligen hur mycket yta som helst. Men det är garderoben jag känner mig mest hemma och har bäst ljud.
Det är ett bra ställe att spela in på. Men du, jag undrar en annan sak. Nu när jag kommer till Stockholm så tänker jag så här, det har ju hänt en del i Svenska Akademin. Tror du att de kommer få några lediga stolar till oss snart, eller?
Vem vet? Det är ju fantastiskt vilken kraft det har funnits generellt under det här året som varit. Både MeToo och det här som en följd och knytblusmanifestationen. Och hur viktiga strukturella frågor liksom kommer upp på bordet. Jag har så mycket tänkt på internatdebatten under den här tiden. De här slutna rummen med väldigt starka traditioner och människor med makt som har det på livstid som är så svåra att rubba. Och jag hoppas verkligen att det tas på allvar och gås på djupet i det här. Jag tänker på Lundsberg där liksom skolan stängde, styrelsen byttes ut, allt blev tyst och sen blev det samma gamla styrelse igen med gamla elever som fortsatte att driva den skolan. Och jag tror att det finns en risk att akademin verkligen gör allt för att göra samma sak. Men att jag tycker att det finns en hoppfullhet i att många har fått nog av att strukturer ska stå i vägen för förändring som är nödvändig. Och sen tycker jag att det är lite löjligt faktiskt när akademin går ut och hotar inom citationstecken med att inte dela ut något Nobelpris.
Ja.
För att det är så jag upplever det lite, att så här, om ni underminerar oss då kommer vi minsann ta bort denna fantastiska utmärkelse.
Ja.
Men det kanske i så fall är nödvändigt att de gör det, för att det kanske, trovärdigheten kanske har fått sig så pass mycket av en törn. Eller hur tänker du?
Nej, men absolut, och jag tycker att hela systemet borde ändras. Alltså jag förstår inte varför man vurmar för det här gamla, alltså det är ju bara löjligt kan jag tycka. Varför kan vi inte ha rotation? Alltså att författare väljs in på 3-4 år istället och sen så ut igen. Vad tror du om det? Hade inte det varit en bra idé?
Ja, men redan Selma Lagerlöf sa för 100 år sedan att om det var färre till åldern stigna män som inte orkade arbeta länge så skulle akademin kunna göra mycket större nytta. Och det, om det inte har hänt så mycket på 100 år så tror jag att det här med att vara vald på livstid är ju alltid ett problem. Du blir ju förr eller senare väldigt, väldigt gammal och kanske inte så, har så mycket nya intryck.
Nej.
Att ja, utse en litterär liksom royal, vad ska man säga? Ja. Ja, vad ska man säga? Vad fasen är det? Vad är det man får när man får Nobelpriset? Ja. Man får ju en otrolig legitimitetsstämpel.
Ja.
Och att jag tror att det är svårt att, när tiderna ändå förändras, att hålla kvar i att akademins liksom nästan det här gudomliga uppdraget, att det är, människor köper inte riktigt det längre. Så jag tycker absolut att det borde vara en tidsbestämd ett tidsbestämt uppdrag, för att du orkar inte lägga så mycket tid och engagemang på att tänka brett och vara insatt.
Nej. Nej, men det
du
tror
behöver,
jag.
Det behövs rotation.
Ja, in med frist.
Så jag röstar för dig.
In med friskt blod och nya idéer och nya perspektiv, får man ju verkligen säga. För det är ju en alltså visst känns det som att, jag tycker i alla fall det, att det är förändringens tid. Det är mycket som händer, det är mycket som förändras, och då är det väl läge att göra om det som inte fungerar. Det hoppas jag verkligen på. Ja. Men sen så tror jag kanske inte att jag som nu då mera titulerar mig feel good författare, det är nog många år kvar innan jag får komma in i Svenska Akademin. Men jag måste säga att det har varit väldigt spännande att komma ut ur garderoben som feel good författare. att ha liksom en genretillhörighet. För jag har mötts av en sån värme och en sån gemenskap. Och det har inte jag har inte riktigt fattat det förut. Att det kunde vara en av fördelarna med att genre bestämma sig. Att liksom så. Jag har ju alltid varit lite så här anti-genre och tyckt att det har varit väldigt jobbigt. Men det har varit så himla roligt att, ja, men att det finns jättemånga människor som då... Man får liksom en familj på köpet när man kommer ut som feelgood-författare.
Hur har familjen hittat dig då, eller du hittat den?
Nej, de har hittat mig. Alltså jag,
hur har de gjort det då?
Ja, via internetet. Via, alltså... Nej, men alltså det, jag har blivit kontaktad via e-mail och Facebook, och det finns feel good-föreningar och feel good-läsbok... vad säger man? Bokcirklar. Och det finns en feel good-festival. I och för sig är det första året de kör den, men i Mariefred, 4 augusti. Och liksom, det är så mycket som händer kring feel good, och jag tror att det kommer bara växa och explodera, den här genren. Så det är så himla kul.
Vem vill inte feel good?
Ja, och just som jag då fått prata med, alltså diskutera med mig själv, eftersom du vet hur jag är. Jag är ju inte så mycket för böcker som är yta och sockervadd och rosa moln och sådär. Utan det ska ju finnas liksom djup och sorg och verkliga, alltså med riktiga människoöden som man känner att det här är på riktigt och det här är liksom allvarliga frågor. Och just att det finns utrymme att kombinera det med humor och värme och liksom... härliga miljöer. Det känner jag, alltså, det känns himla jackpot för mig. Det har varit så himla kul.
Vad roligt. Sen tänker jag också att alla genrer, de utvecklas ju också. Och att det, jag tänker på romance-genren till exempel, som ju har en ganska, ja men, hård stämpel av att inte vara seriös litteratur, där det ändå händer jättemycket.
Mm.
Där det finns... ja, men, stora och goda möjligheter att få in så här tunga, viktiga ämnen, och att det är ju också inom feelgood-genren, tänker jag, att så här, det är en tillgänglig genre för många, och just därför så är det ju fantastiskt att kunna så här, driva, ja, men, sin berättelse och det djup som man önskar i en väldigt tillgänglig kontext. För att det är ju det alla vill någonstans. Inte ens den smalaste författaren tror jag önskar vara smal och bara tillgänglig för några få, utan att alla vill ju nå ut till många människor.
Ja, eller jag tror de flesta vill det. Sen tror jag det finns de som vill vara smala för smalhetens skull och ser att det är någon slags status att vara svårläst, i och för sig. Men de kanske försvinner.
Men då måste de ha någon intäkt någonstans ifrån som gör att det är en möjlighet. För att om man ska leva på sitt yrke då, och inte... Ja, i och för sig, akademin kanske delar ut
då får man gå till Svenska Akademin.
Den smalaste litteraturen.
Då får man gå till Svenska Akademin och få stöd. Så kan man fortsätta vara jättesmal. Ja. Ja, men vad roligt det har varit att prata med dig igen efter 1,5 år.
Ja. Detsamma kompis. Vi får se om nästa avsnitt kommer om 1,5 år igen då, eller om vi lyckas återförenas snabbare.
Ja, men om vi säger då till nästa avsnitt, vad tror du kommer att ha hänt på ett personligt plan? Vad tror och hoppas du kommer att ha hänt, både på personligt plan och kanske ett större perspektiv?
Jag hoppas att jag blir omvald som ordförande för Svenska Freds och att jag ska, nu när jag haft de här 2 initierande åren, få vingar lite som du har fått och verkligen sätta min ton och röst i vårt arbete. Jag känner att jag gör det allt mer, men just att så här, hur jag berättar och mitt skrivande är en så jätteviktig del av mig, och jag hoppas att det ska få synas och höras i hur vi driver våra frågor under de kommande åren. Sen hoppas jag självklart då, kopplat till mitt arbete, att vi ska förbjuda kärnvapen, att Sverige skriver på den konventionen som borde vara självklar, tycker jag, för Sverige som liksom vårt arv som nation i hur vi driver på för nedrustning. Och sen så hoppas jag att i och med alla dessa fantastiska framgångar som freden kommer uppnå, alla krig som kommer sluta, så kommer jag få så mycket extra tid att jag bara fräser ur med en roman vid sidan av.
Ja, men det är klart. Ja, jag hoppas ju och känner liksom väldigt starkt att den här, min bok kommer fortsätta. Alltså den har inte, det är liksom inte färdigt än, utan den kommer fortsätta rulla på. Det känns så himla kul. Vi har massor framöver planerat. Och framförallt så är det jättestort intresse från utlandet. Så att jag fick ett mejl igår från en tysk förläggare. Och men jag sitter bara och väntar på att nu kommer det hända grejer. Liksom. Jag känner
otroligt.
Det.
Otroligt, gud vad spännande.
Så himla kul. Så det är liksom det jag ser fram emot. Sen kommer faktiskt jag ut med en historisk roman i september.
Ja, men just det.
Så att jag har, det är tredje och sista delen av Systrarna Stjärnfors som släpps då. Så att man kan ju säga att jag... Jag tar det inte lugnt, skulle man kunna säga. Jag har jobbat ganska
men
mycket, skulle man kunna
stil,
säga.
Det är väl inte riktigt stil?
Nej, eller? Det är väl inte det. Och det ska bli jättekul. Och det ska bli jättekul att gå på bokmässan. Ska du dit?
Ja.
Eller, vet du?
Om jag kommer dit? Bra fråga. Vem vet?
Och pratar om din antologi?
Jag har inte planerat så långt i mitt liv än. Jag kommer inte dit som författare i alla fall.
Nej.
Men kanske som ordförande.
Jag hoppas att du, det hade ju varit jättekul, för de gånger jag har varit där har inte du varit där, och tvärtom tror jag.
Nej, eller hur? Jag var ju där förra året och du inte.
Nej.
Men dålig timing.
Ja, jag vet. Men i år så smäller det, Agnes, jag känner det på mig.
Ja, boom. Jag är där, eller alltså en fredlig boom såklart.
Ja, bra. Ja, men jättekul. Jag ska faktiskt hålla 3 seminarier. Så coolt.
Oj.
Mm, jättekul.
Heja dig. Ja, men nu fick jag verkligen anledning att åka, om inte bara för det.
Ja, det är bra. Och sen hoppas jag då, i stort så hoppas jag verkligen att MeToo fortsätter katapulta oss in i framtiden. Så att vi får lite ordning och reda på hur människor behandlar varann, och att vi slipper det här framöver. Att vi faktiskt uppnår riktig jämlikhet. Och jag tänker att det kommer komma en mängd MeToo-böcker.
Mm. Det tror jag också. Och också tänker jag, vi är i ett valår, så jag hoppas att alla tar sitt demokratiska ansvar och röstar för den politik de vill ha.
Mm.
För jag tänker också, märker mycket, eller känner av mycket i mitt arbete, så här, wow, vad demokratier är viktiga, vad sköra de är samtidigt, hur lätt de kan raseras och hur vi alla måste bidra till att förändra och liksom upprätthålla allas rättigheter, mänskliga rättigheter, och rätten att rösta är jävligt unik för många. Så det vill jag också hålla tummarna för, att det blir en valrörelse som inte blir för smutsig och där människor faktiskt röstar.
Ja, bra sagt.
Yeah, härligt. Lite politisk knorr där på slutet också. Ja. Men partipolitiskt obunden såklart. Jag säger inte vad alla ska rösta.
Nej, det var... Ni kan rösta på författare.
Du med, Frida.
Ja, ni kan
jag skickar ett mejl sen.
Ja.
Nej, jag skojar.
Ja. Nej, jag tänkte bara säga att de kan rösta på författarpodden om de vill. Det kanske ligger i... Vi kan väl se, Agnes.
Måste man inte registrera sig som parti? Eller
ja, gud, och komplicerat. Byråkrati. Nej, men vi...
Nu drog du gången för stor boll här, alltså. Ja. Nu måste vi avrunda.
Ja, det gör vi. Men alltså, det var så himla...
Nej, men underbart att prata med dig, Frida.
Ja, detsamma. Det var så himla kul och jätteroligt alla som liksom lyssnar och har längtat och väntat och som hejar på sig sociala medier. Det blev vi jätteglada
ja,
för.
Ja, verkligen. Det är faktiskt tack vare er vi har styrt upp det här avsnittet. Annars hade vi nog kanske legat kvar där under... täcket.
Ja, precis. Ja, men ha det så bra allihop.
Ja, ha det bra du, Frida.
Hej då!
Kram, kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.